Välkomna ska ni vara till Mätpodden. Den här gången ett speciellt avsnitt med två speciella individer som har gjort otroligt mycket för mätningen i Sverige. Framförallt Sven-Olof Axelsson som är många känner igen, som kommer vara berätta mycket i det här avsnittet. Men med mig har jag med mig från Leica eller Fredrik Sommerville som co-host. Du kommer ju leda mycket av det här avsnittet. Så berätta lite om dig själv, Fredrik. Vem är du och varför är du den perfekta personen att intervjua Sven-Olofs legendariska mätupplevelser?
Ja, tack för det. Jo, jag heter som sagt var Fredrik Sommerville och har ju jobbat i branschen sedan 1997. Och det börjar ju hos SO för mig. Det är SO har varit min läromästare. Där jobbade jag i 6 år. Och sen så jobbade jag med support i några år på Topcon. Och sen blev det SBG, Leica med projektlederi i några år. Och sen hamnade jag på supportavdelningen 2014. På Leica och där har jag jobbat sedan dess. Och nu har det varit mycket monitorering på sista. Och jag måste säga support är ju något av det roligaste man kan jobba med i den här branschen, tycker jag då personligen. Det är något jag kan rekommendera. Man får hjälpa människor varje dag.
Ja, och många känner igen dig och din röst från där ute i landet. För jag har skrivit med en del folk här som har hört av sig till podden. Och många har sagt, Fredrik, han måste vi intervjua. Men sen när jag pratar med Fredrik, då säger Fredrik, det är SO vi måste intervjua och få med. Och, innan han inte kan berätta om sina berättelser. Så, varför är SO så speciell då, Fredrik?
Ja, alltså... För mig är ju SO definitivt en legend i branschen. Han förändrade så mycket genom sin tid. Och så som jag ser det SO inte har mätt är ju egentligen inte värt att mäta. Och jag har länge tänkt att jag skulle vilja hålla ett seminarium med SO. Vi kommer att komma till det lite längre fram om en speciell sak som han gjorde. Som alltid har fascinerat mig och jag skulle vilja att vi har det dokumenterat. Så kan vi ju lämna över till SO. Vem är du?
Oj, oj, oj. Ja, det var så mycket vackra ord så jag vet inte hur jag ska leva upp till det här. Men okej, vi väl börjar då 1958-59. Jag hade precis, skulle väl fylla 16 när farsan skulle sälja en bit av gården och så måste ju lantmätaren dit och göra en lantmäteriförrättning och dela upp det där. Och då fick jag ju se en gubbe med en vilt teodolit tetar och jag blev ju så imponerad. Och så frågade de mig om jag hade lust att praktisera för de behövde en praktisk kamp på lantmäteriet i Jönköping på den tiden och där började det. Och sen har det ju fortsatt genom åren. Och jag har ju då varit lantmäterianställd, jag har varit kommunalanställd, jag har varit privatanställd och jag har drivit eget företag. Och numera så lever jag som lite konsult kan man säga fortfarande. Men jag har ju blivit rätt gammal nu så att vi får väl se hur länge jag kan hålla i. Men halvblind är jag och sådär. Men huvudet fungerar väl fortfarande så kan man väl säga.
Ja, det verkar fungera utmärkt. När började du på din utbildning inom lantmäteri?
För att komma in på utbildning så krävdes det då på den tiden minst 1 års praktik. Och på den tiden så hade ju lantmäteriet organiserad utbildning. Det var ju lantmäteriet som stod för utbildningen, lantmäteristyrelsen. Och det behövdes minst 1 års praktik innan man kunde komma in på skolan. Så att 1,5 år nästan, ja, det var i augusti 1960 då som jag kom in på skolan. För då hade jag ju drygt 1 års praktik och så hade jag ju hyfsade betyg i matematik. Det var ju det som man behövde egentligen. Så då flyttade jag till Stockholm som 16-åring och där levde jag ett trevligt liv ett par år och kom ut som mätningsingenjör 1962 då. Och Sen gifte jag mig och skaffade barn, så där innan jag gick in i lumpen där, för att lumpen skulle jag göra också 64-65. Och det hade jag också nytta av mina mätningskunskaper då, för att jag jobbade med artilleri. Jag har mycket mätning där också. Så började det.
Ja, jag kommer så väl ihåg en sak du berättade för mig. Första dagen var det väl i stort sett, så hade väl en professor där. Han sa något till dig som du sen berättade för mig, som jag bär med mig i stort sett varje dag. Vad var det?
Jo, ja, just, han heter Müller, han, den här som undervisade oss i matematik och mätningsteknik. Och han sa att ni ska veta det, grabbar, att ni kommer bara göra er fel här. Ni kommer aldrig att göra någonting rätt i hela livet. Så. Men ni måste hålla reda på hur mycket fel ni gör. Det var introduktionen till elementär felteori.
Och vilken bok var det ni använde? För den boken, ja, finns väl fortfarande på antikvariat?
Ja, det var ju en professor Hallert som skrev den där boken. Han var ju egentligen professor i fotogrammetri. Men det är ju samma matematik. Det handlar ju om att omvandla koordinater i tre dimensioner och mätningar hit och dit. Så att, det är ju samma felteori. Men den heter Judzi, den boken, och den skrevs någon gång på 50-talet. Och där... Ur den, det var ju min bibel, där finns ju alla matematiska former och allt jag behövde för min framtid.
Och, Jonathan, ja. du har väl lyckats hitta felteoriboken?
Ja, jag tittade upp där om Hallert när vi pratade sist. Så jag hittade den här som heter Elementär felteori för mätningar. Så den fick jag igår kväll här från någon som kände för att sälja den, så den ska sätta tänderna i och förstå de här ekvationerna lite djupare.
Ja, det där med elementär felteori, det är ju, vad ska man säga, grunden för all mätningsteknik. Som sagt, man kan inte mäta rätt, men man måste hålla reda på hur fel man mäter. Ja. Det är det handlar om, och det är ju elementär statistik. Matematik som ligger i grunden. I övrigt så är ju trigonometri basen, den matematiska basen är det vi höll på med. Så jag brukar säga det att jag har ju Pythagoras till exempel att tacka för mycket, och sen så det här med de trigonometriska funktionerna och formlerna. Cosinusteoremet, sinusteoremet och alla de här matematiska formlerna. Det är vad man behöver.
Ja, och sen blev du utspottad från denna förnämliga institution. Och vad var ditt första jobb sen efter utbildningen?
Ja, mitt första jobb fick jag ju i Göteborg. Det var ju spännande. Vi var ju 30 stycken som gick ut det året, och det fanns ju hur mycket jobb som helst. Och vi kunde bara välja. Och jag tyckte Göteborg var ju ett spännande ställe som jag gärna ville till, och jag fick ju två jobb där. Jag fick båda. Det ena var på Göteborgs norra lantmäteridistrikt och det andra var på Göteborgs södra, så jag fick ju båda jobben där. Så jag höll till i hela Göteborgs lantmäteridistrikt.
Så du gjorde det norra på dagen och det södra på natten då, eller?
Nej, det var väl inte så. Nej, på den tiden så var ju, jag fick ju köra halvtid på dagen. Det är halvtid i Göteborgs norra och halvtid i Göteborgs södra. Men det blir ju inte att man flackade fram och tillbaka, utan det var ju en dag där och en dag där. Sen så på fritiden, ja, då kunde man tjäna lite extra. För att det fanns ju folk som hade förlorat sina gränspunkter och sånt här. Och så vi som var mätningsingenjörer då, vi fick ju chans att tjäna lite extra pengar på fritid och lördagar och söndagar genom att sätta ut gamla gränspunkter.
Okej. Okay. Det var ju en annan tid den gången. Och, alltså, vilken typ av instrument jobbade med? Alltså, hur mätte ni rent praktiskt? Vad hade ni för grejer i bilen med er ut?
Ja, jag fick ett underbart instrument, en liten Cairn DKM-1. ett litet instrument som man nästan kan ha i fickan. Ett fantastiskt instrument. Och sen var det ju ett etalonerat stålmotband. En bandsträckare som man kunde sträcka med 10 kilo. Ja, det var ju det. Och så yxa och såg.
Det är så annorlunda från idag.
Jag hade lite vinkelprismer också.
Jo då, det hade vi ju. Vinkelprismer hade vi ju. Och snörlod förstås. Och stakkäppar, självklart. Och de fanns ju i både trä och stål. Det visade sig, lantmäteriet körde ju ofta träkäppar. Och i stadsmätningen där så körde man ofta stålkäppar. Det var ju skillnad på vad lantmätare och stadsmätare. Det var ju två helt olika sätt att tänka och mäta. Men jag började ju alltså på lantmäteriet och körde med träkäppar.
Vad var det för skillnad på det? För det där har jag faktiskt aldrig hört, att det fanns något som hette stadsmätare.
Jo, stadsingenjören. Det var ju, alltså på lantmäteriet så var det ju distriktslantmätaren som var chef. Och inom stadsmätning så var det ju stadsingenjören som var chef. Den tekniska skillnaden, det var ju att inom lantmäteriet så gick man ut och stakade ut och markerade och frågade då sakägarna var de ville ha gränserna. Och sen så diskuterade man om det var möjligt och inte. Och när man hade markerat och så här så mätte man in det här och gjorde kartorna. I stan så var det precis tvärtom. Där jobbade jag med administrativt bildade tomter, så man satt ju på skrivbordet och beräknade koordinater och var tomterna skulle vara så här. Så att de bildades ju innan. Och sen så skulle ju mätningsingenjören ut och staka ut dem här då med rätt koordinater. Så det var två helt skilda sätt att mäta.
För de lyssnare här som kanske är lite yngre än dig och mig, alltså, vi kanske ska förklara, vad är ett vinkelprisma? Vad gör det?
Alltså vinkelprismat, ja, det är ju ett pentagonprisma. Det är ju som gör att man kan se 90 graders vinklar. Det är helt enkelt så. Det kan alltså, man faktiskt använda både vertikalt och horisontellt. Horisontellt, då kan man ju staka ut räta vinklar. Och när man använder det vertikalt så kan man ju avväga med det.
Så det är... Kan vi rekommendera lite googling? Jag har sett ett för fascinerande sak. Man tittar rakt fram och ser 90 grader åt sidorna på samma gång.
Och på det håll, ja. Så det gör ju att man kan ju väldigt lätt gå in i en rak linje och staka ut en rätt vinkel framåt. Så man ser ju båda sidor. Man kan ju gå in mellan två käppar och sen så ser man båda samtidigt. Sen så ser man 90 grader mot. Det där använder vi ju väldigt ofta inom lantmäteriet. Det var ju ett universalverktyg. Ja,
ja, för det har jag använt. Det är ju praktiskt om man bara stakar ut centrumlinjer av en väg. Och sen, jag vet inte vad det hette. Men det var något enklare. Man satte på stakkäppen så såg man 90 grader. Då är det ju väldigt enkelt att liksom gå istället för att gå och leta efter punkterna. Så kan man ju väldigt fort få ut vägkant och så.
Ja. Och de som jobbar med stadsmätning då, som jag sa, som måste sätta ut alla gränserna. De jobbar ju ur polygonsidor så att säga. Så satt en kille in och räknade ut längdmått och sidmått, alltså abskissa och ordinata. Och de använde ju väldigt mycket vinkelprismer och de var väldigt skickliga på det. För att, så att inom, om man håller sig inom en 100 meters kvadrat så att säga, så kan man sätta ut på centimeter med ett vinkelprisma. Inga problem.
Jaha, så noggrant. Så egentligen man behöver bara den ena baslinjen eller tomtgränsen och så kan man liksom vinkelrätt 5,5.
Ja, exakt. Det var ju, det gjorde ju stadsmätarna, var ju jätteskickliga på det där. Alltså stadsmätarna, om vi säger det. Ja.
En annan sak som du nämnde som jag tror är värd att nämna, jag har bara sett en sån, alltså, vad kallar du stålband? Elongerat?
Etalonerat.
Etalonerat.
Alltså, etalonerat är ett annat ord bara för längdbestämd. Och de här stålmätbanden, de var ju graderade på varje meter. Så det fanns ju en mässing, alltså det är ju stålmåttband och så är det en mässing markering då på varje meter. Och i den mässingen så finns det ett litet streck så att man kunde alltså på faktiskt på millimetern varje meter kunde man få. Och det där man skickade man ju in till Kungliga Mynt- och Justeringsverket med jämna mellanrum för att få ett protokoll på temperaturen på bandet när det var rätt, vi kallar det för normaltemperatur. Och normaltemperatur på stålmåttband låg någonstans mellan 15 och 25 grader. Och det hade man ett protokoll på. Då fick man ju, vad det var för normaltemperatur var 20 meter då. Så man hade varje 20 meter hade en speciell temperatur då. Så att en väldigt viktig del av längdmätningen det var ju själva temperaturmätningen då. Den var ju väldigt viktig att mäta temperaturen. Det fanns ju 4 korrektioner för att mäta ett avstånd. Du hade ju, när du sträckte med 10 kilo. Så alltså etaloneringen betyder också att du har vikten på bandet. Exakt hur tungt det är. Och när du då sträcker det med 10 meter och det får hänga fritt. Då har du ju en böjningskorrektion då som du måste lägga in. Va? Och sen har du ju lutningskorrektionen givetvis som du mäter ju vertikalvinklar och så vidare. Och sen har du ju en töjningskorrektion också. När du sträcker ett band så töjs det också med en viss koefficient. Så att när man mäter noggrant då så måste man ju ta hänsyn till 4 olika korrektioner. Temperatur, töjning, lutning och nedböjning. Och för att hänga ut ett måttband 100 meter och sträcka med 10 kilo, va? Då var det ju väldigt känsligt också. Då måste ju själva vågen också vara etalonerad så att säga, så att den var ju kalibrerad. Om jag bara gissar bara, om du hänger ett sånt här band i 100 meter och du sträcker med 10 kilo, hur mycket justerar du? Hur mycket gör det på längden? En kuggfråga. Nej, men det är mellan 30 och 40 millimeter. Och därför så var det förbjudet att mäta 100 meter utan att hänga något under. Utan då hade man ju på mitten, på 50 meter, ett stöd då som ligger exakt i linje med den sträckan man mäter. Och då blev det ju väldigt mycket mindre. Det är ju inte linjärt utan det är ju exponentiellt som det blir bättre då. Du förstår vad jag menar.
Ja. Där är ju längdmätaren har ju onekligen gjort det där enklare.
Jo, men då kan jag tala om en sak för dig. Att när längdmätarna kom då, och det var ju AGA som utvecklade dem där. Och sen blev det Geotronics då. De litade jag aldrig på. Så att jag körde ju alltid med måttband i industrimätning. Jag vågade ju inte använda en längdmätare i vanlig industrimätning. Det gick ju bra på långa håll va? När man jobbar kanske kilometer och upp mot mil. Va? Då kunde man ju använda dem. Men under 100 meter, då funkar de inte. Man har ingen koll på någonheten. Det var ju plus minus 5 millimeter. Det duger ju inte.
Hur noga var ett stålmåttband alltså på 20 eller 30 meter eller något sånt?
Ja, om du är noga och mäter alla de här sakerna som jag sa och du har etalonering och du har mätt det och allt det, då ligger du klart på millimetern upp mot 100 meter. Inga problem.
Wow.
Inga problem.
Fredrik, du som kan Leicas utrustning, vad ligger en alltså för jämförelse en totalstation? I och för sig, du har ju parts per million i och för sig. Men...
Ja, du, alltså tar du en vanlig standard T16 så ligger du på 1 mm eller 1,5 ppm. Och har du det giftigaste vi har så är det 0,6 mm. Sen finns det ju, Curl utvecklade ju på 80-talet en fantastisk längdmätare. Den var 80 mikrometer och den finns kvar i Leicas sortiment fast den är nerskalad. Den finns i industrimätningen. Då är vi nere på 10 mikrometer.
Ja, det är ju interferometer du talar om då.
Ja.
Laserinterferometer.
Ja. Ja. Men så att säga för vanlig mätning kan man ju säga att det har ju tagit tills nu att komma ner i noggrannhet som ni höll med att etalonerat stålband.
I kärnkraftverken när vi hade avstånd ibland upp mot en 50 meter. Alltså reaktorhallen den var ju 50-60 meter lång. Då var det måttbandet som tog över. Men då var vi, pratade vi om halvmillimeter. Och det var ju bara att mäta många, många gånger. Och sen så inte bara det med ett måttband. Utan man måste ha flera olika då. Så att man hade koll på etaloneringen också.
Och där är vi ju inne på en sak som du lärde mig en gång. Att en mätning är ingen mätning.
Det är så. Nej, det är ju absolut så. En mätning är ingen mätning.
Och jag var andra saker som skilde från, alltså, för vi är ju tillbaka på 60-talet. Ni hade ju inga datorer.
Nej.
Vad hade ni istället då?
Ja, istället. Vi hade ju handdrivna datorer. Nej, vi hade ju våra räknesnurror. Original Odner räknesnurror. Manuella med V. Och fungerar ju jättebra. Det tog lite tid bara.
Där finns ute på nätet. Det kan ju lyssnarna gå ut och kolla. Om ni söker på originalorder och räknemaskin. Det var en apparat med... man har ett antal siffror och så ställer man in en siffra. Och ska man då multiplicera två siffror så ställer man först in... Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6... Och så vevar man en gång och då rasslar det ner ett nätverk och så ställer man in det andra talet och så vevar man en gång till, då har man adderat. Och för att multiplicera så får man veva många gånger.
Ja, och dividera sig baklänges.
Ja.
Och att dra roten ur tal var verkligen, det var verkligen speciellt. Så det är ett väldigt vevande hit och dit. Men bara för att illustrera lite grann. När vi var 30 stycken elever på skolan där. Och så hade vi en räkneuppgift. Och då skulle man då till exempel bara utjämna ett polygontåg då. Och då började man ju först skriva in siffrorna. Du vet, i alla de här kolumnerna. Och sen förbereda allting då för att börja räkna. Och sen... så började det ju rassla. Vet du. Först i en maskin som var snabbast och sen två och sen tre. Och till slut så rasslade det ju i 30 sådana här maskiner. Rassla och plinga då. Va? Du kan tänka dig vilket himla oväsen det var i en lektionssal.
Du lärde mig faktiskt en gång hur man drar roten ut. Man vevar och flyttar och plingar och vevar och plingar och plingar och vevar. Och till slut så får man ut det.
Man får ut en kvadratrot. Det var ju det viktigaste nästan utav allting för att dra ut en kvadratrot ur koordinater. Alltså hur längd det. Den var ju, trigonometrin bygger på det. Att man jobbar med kvadratrötter.
Ja.
Och, det var, och där tävlade vi i skolan då. Vem som snabbast kunde dra kvadratroten ur tal. Vet du. Det var ju det var ju någonting som vi tävlade i. Ja. Mm.
Det 60-talet är ju en intensiv byggnadstid. Jag kommer ihåg, jag har ju sett en häftig bild där du står uppe. Du ser lite förfärad ut för du står faktiskt och hänger i en sån här peruansk hängbro mellan pylonerna på Älvsborgsbron. Du blir inblandad i den där.
Ja. Nej, men 60-talet, det var ju helt fantastiskt. Alltså det byggdes, vi hade det där miljonprojektet och så mycket har ju aldrig byggts vare sig förr eller senare. Det som jag tänker mest på kanske, det är ju, jag höll ju på mycket i södra Tynnered. I leran där ute, va? Mellan bergen så skulle det byggas hus i lera och det skulle ju pålas och grejer. Så det fanns ju inga fasta punkter att markera där. Och det var ju där vi fann ut att det bästa sättet är ju att räkna inskärningar med utgång från fasta punkter i bergen runt om. Och slippa det här med att markera punkter som flyttar sig hela tiden.
Ska du förklara om det är någon som inte... är riktigt bekant med inskärning för fri station. Det sköter ju handdatorerna då. Man bara mäter och ser glad ut. Men vad skiljer en inskärning från en vanlig fri station som vi gör idag?
Ja. Jo, avskärning det är ju när man mäter vinklar mot ett objekt. Och bestämmer det. Men inskärning är ju då tvärtom. Du bestämmer en punkt i med att mäta vinklar. Mot minst tre olika objekt. Mot tre objekt då, så får du ju en bestämning utav den punkt du står på. Under förutsättning att du står på ett någorlunda vettigt ställe så att du inte hamnar på en cirkel där. För att det finns ju en cirkel som vi kallar det farliga cirkeln där, som, där du inte får någon bestämning. Och det gällde ju att, ja, vad ska man säga, nu gick jag lite händelse för mig kanske. Men det är alltså när man vet det vinklar till kända punkter.
Mm. Och det är för att lösa det där, för jag antar att du inte satt och vevade det i fält.
Jo, det gjorde vi till början.
Det gjorde det.
Ja, men det är ju en rätt komplicerad beräkning, särskilt om man har då, som vi ville ha, minst 4 punkter. För då ska man ju räkna 4 olika inskärningar och sen ska man bilda medelvärde på det. Va? Och det var ju något av det jobbigaste att veva. Det gjorde vi. Men just då så kom ju kalkylatorerna. De smartaste, det var ju bordskalkylatorerna då, som man kunde programmera. Och då gjorde vi så att vi programmerade en sån här bordsdator. Men vi hade ju inte det, men där hade vi en centralt då i Göteborg. Och det fanns ju, det var ju dyra så in i helsike de där. Och det var Hewlett Packard var det som gjorde den första. Och då programmerade vi dem för att räkna inskärningar. Och sen så köpte vi sån här walkie-talkie. Och sen satte vi en station på centralt i Göteborg. Vi hade ju kontoret då vid Amerikahuset. Och uppe på berget bakom där så fanns ju vattentornet där i Slottsskogen. Och där drog vi en kabel från vattentornet till Slottsskogen ner till kontoret. Och uppe på vattentornet så hade vi en antenn där med en basstation. Och sen kunde man nå alla mätlagen i hela Göteborg därifrån. Och då rapporterade vi bara in koordinater och vinklar. Och sen så satt en kille där inne och knackade dem på kontoret. Och sen så rapporterade han ut koordinaterna. Så där rationaliserade vi inskärningsberäkningarna.
Ja. Men rapporterade han ut dem på lära utsättningsdata till er också?
Nej. Det vevade vi för hand. Det var så enkelt. Ja. Det var ju bara att kunna dra roten ur. Ja.
Och det är också som skiljer det. Alltså den gången så var det ju utsättning, det var ju polärt, alltså man ni fick en vinkel åt avstånd och så siktade åt det hållet och så knallade man iväg med ett mätband.
Nej, du vet det här med kommunikationsradio där och walkie-talkie på den tiden, det var ju ont om kanaler. Alltså vi delade ju kanaler med en del transportföretag i Göteborg. De var ju så himla trötta på det här med Viak 1 och Viak 2. Viak 2 till Viak 1 kom. Och sen så, och det, nej, nu kommer de där Viak igen, vet du, och rapa vinklar.
Ja. Ja, det är lite... För när ni byggde Älvsborgsbron så... Ja. Där mätte du ju med avskärning, alltså beröringsfritt från, var det 2 eller 3?
Ja, 2. Jag hade bara 2. Det är egentligen, där var det ju bara för när jag, alltså de där stationerna som jag etablerade där, det var ju bara att få ett ungefärligt avstånd. När jag säger ungefärligt, så några centimeter när, för att få ett bra avstånd till där jag kunde mäta höjden. Ja. För det var för att... få vajrarna och på rätt nivå till att börja med. Och sen så ju mer tyngd de hängde på där så skulle man fortfarande vara i rätt nivå då. Mm. Och det var ju bara för nivåmätning. Så det var inte avskärningen så viktig. Det var mer vertikalvinklen som var viktig där.
Och det finns väl en liten kul... Dels finns ju den ena av dem kvar på landsidan. Finns det fästet. Det ligger väl inne på det där... berget.
Du vet Röda Sten.
Ja.
Man bara går upp ifrån Röda Sten rakt upp mot i skogen där så finns det en bergknall. Där finns den alldeles bakom Röda Sten kan man säga.
Ja. Och den används fortfarande kille på ett mätföretag så jag vet faktiskt att den varje år ska jag kontrollera.
Ja, jag kallar det där mitt monument i Göteborg.
Ja.
Och jag går ju upp dit varje gång jag är i Göteborg så tar jag en liten utflykt dit så tittar jag på den där och varje gång så är den ju nymålad. För det finns några sådana här autonoma människor där som håller den snygg och fin. Ja.
Men var det inte den gången också som ni fick aldrig, alltså du blev så konfunderad över när du mötte toppen på pilonen och det stämde aldrig till slut, så gjorde ni en kul grej.
Ja, alltså det var ju, jag vet inte hur vi tänkte, men vi gick ju upp på toppen av pilonen där, va? Det är ju drygt lite 100 meter upp där, va? Och sen så fick vi uppgift att kontrollera hur långt det var mellan pylonen. Det var ju för att beställa vajrar och grejer och sånt. Och så mätte vi kors och tvärs och hit och dit. För att från den ena i norr och den andra och så vidare. Så att vi försökte få ett avstånd och stämma det. Men det stämde ju aldrig. Vi höll på att bli knasiga på det där. Det var ju inte lite. Det skilde ju på tiotals centimeter. Och då var vi väl några som kom på det att vi får nog kolla hur de där pylonerna rör sig. För vi kom inte fram till annat. Och så började vi mäta rörelsen i pylonerna istället. Och de snurrar ju omkring alltid som solen. Sken på betongen där och temperatur och vind och allting. Så de där står ju och snurrar väldigt.
Ja, det är ju det där talet du lärde mig. 1,2 mm per grad per 100 meter.
Ja, just det. Så är det. Ja, det där kan få många att klia sig i skallen fortfarande. Nej, men det är ju viktigt att veta att stål förändrar sig med en dryg millimeter. Ja, 1,2 mm per 100 meter och grad. Ja. Det är bra att veta.
Och även betong.
Ja, betong är ju... Ja, men betong det är ju en produkt av stål. Alltså det är armeringen som krymper och har töjelsen. Ja. Och betongen hänger ju med.
Där finns ju ett exempel ur verkligheten med en baslinje som flyttade sig. Och då var det alltså ett plåttak som expanderade i längd. Mm. Alltså plåtarna var ju långa, men de är ju avkopplade. Kanske var tredje, fjärde meter.
Mm.
Och att säga, beroende på värme och... Mm. Tittar man på, det finns en stor byggnad i Göteborg där vi har en GPS, eller tre GPSer uppsatta som mäter var 24 timme och efterberäknar. Fast där upptäckte vi att riket använder de 24 timmars. För under dal på sommaren så expanderar huset 4-5 centimeter.
Exakt. Det är många som har kliat sig skallen för det. Du minns ju när jag berättade om en gubbe som klagade på att mina beräkningar inte fungerar. Och så hade han sina stompunkter på 30 meter höga belysningsstolpar. Ja. Och så funkade det inte på vintern.
Ja. Jag kommer ihåg det samtalet. Fast jag hörde ju bara ena änden av den, liksom dina frågor. Ja, men det är ju smart. Ja, man kan sätta dem där. Ja, du ser dem från hela fältet. Och de är 30 meter höga. Ja. När satte du upp dem? Jaha. Och hur varmt var det då? Ja, 25 grader. Ja. Vilken temperatur är det nu? Ja, minus 30. Ja, och så har jag liksom där rassel i kalkylatorn. Ja, där har du dina 4 centimeter. Eller
vad det var. Ja, just det. Ja, precis. Jo. Nej, men det är sånt man får tänka på. Och i kärnkraftverken där så var det ju ännu värre. För att rostfritt stål har ännu värre koefficient än vanligt stål, så att säga. Så där hade vi mycket att tänka på när det gäller temperatur.
Och nu börjar vi ju nästan som katten runt het gröt här, närma oss en sak som jag ju tycker är spännande. Och det är ju, du hade ju mätt mycket då, alltså, då är vi framme på 70, nu börjar vi närma oss 70-talet, du är 20, hur gammal är du då?
Ja, då är jag är född 43, så jag var ju 27 då, 1970. Det jag hade sysslat med fram tills dess, det var ju att mäta triangelnät. Just då så höll vi ju på att mäta i det här så kallade 1967 års triangelnät. Och det var ju, där mätte man ju avstånd då med hjälp av judometer. Och vi hade ju då fått till och med en laserjudometer modell 8. som mätte ju sträckor upp till ja, flera mil med laserljus då. Och så mätte vi vinklar i de där och när jag kom till Ringhals första gången, det var ju när en platschef där hade fått ett problem och han sa att reaktortanken som ska levereras ifrån Japan har blivit ett år försenat. Och vi kan ju inte sitta här och vänta på att den ska bli färdig, vi måste ju montera ändå. Och då frågade han mig, kan vi montera alla pumpar och alla grejer med hög precision som om tanken hade funnits på plats? Jag sa att absolut inga problem. Inga problem. En snabb tanke får ju genom skallen att har jag kunnat mäta på centimeter precision på flera mil va, så ska jag väl kunna klara någon millimeter här. Så att jag bara sa ja. Inga problem. Det kör vi på. Och, ja, min första tanke det var att jaha, vad gör vi nu? Jo, vi flyttar decimalkommat tre steg så att heltalssiffran får bli millimeter och så blir ju slängsiffran en tredje där tusendelar av millimeter. Så ska vi nog kunna få ordning på det här, för att jag visste ju att våra vinkelmätningsinstrument de klarar det här utan problem. Och längdmätningen, som jag sa tidigare, det var ju inte tal om att arbeta med elektronisk längdmätning, utan det var ju att använda mekaniska verktyg. Och de noggrannaste jag hittade, det var ju C.E. Johanssons passbitar på korta håll då, som man kunde mäta ett par millimeter i alla fall med 100 millimeters precision. Och uppe i reaktorhallen så hade man ju de etalonerade stålmåttbanden, så att jag såg inte några problem här och det blev inte heller några större problem. Det funkar ju.
För vad pratar man om för toleranser som det var på liksom monteringen eller vad man ska säga?
Ja, de hårdaste toleranserna det var ju i reaktortankens mitt där, alltså där drivdonen sitter och där själva där man ska stoppa ner bränslet. Där var ju precisionen, där var ju maskinprecision och det var ju talas ju om hundradelar millimeter. Längre upp i hallen så låg vi på halvmillimetern. Svetsarna på de här stora pumparna som skulle då, det var ju flera pumpar som skulle monteras på olika nivåer ut med den här tanken. Tanken var ju ungefär en hög 13 meter tror jag eller något sånt där. Och där skulle ju svetsarna då, toleransen där är ju millimeter, en svetsfog får inte variera på mycket. Och det är ju stora, tunga problem, rör så att det gick ju inte att justera mycket heller. Utan det var ju millimeter va? Vi jobbar ju med. Och som sagt, vi mätte ju på hundradels millimeter som siffror på koordinaten. Där. Så att ja, vi monterade allt det där. Pumparna och rören och studsarna och alltihopa där i förväg. Och sen kom ju tanken ett år senare då. Med en stor båt från Japan och så skulle vi veva den på plats där. Och då var det jag som fick bestämma när den var på plats. Och det var ju ett spännande ögonblick. Och under tiden som vi mätte det så hade ju japanerna också mätt. För jag menar, det är ju inget som är rätt som jag har sagt tidigare. Allting är ju fel, frågan är bara hur mycket. Så vi fick ju alla mått från japanerna om hur fel deras tank var i förhållande till nominella mått. Och därför så kunde vi ju justera allting till de mått som var reella på tanken. Och på det sättet så funkade det ju jättebra. Och, som det var ju med stor sorg i våras. Jag hörde att Ringhals, den som har fungerat nu i 50 år och skulle kunna fungera lite lika länge till. Att de stänger ner en sån grej.
Ja. om man ser till hur vi alltså, rent tekniskt gjorde det där. För att, vi pratade lite om det här om dalat i botten av hela systemet. För att lösa det här problemet. Vad hade du för instrument?
Ja, jag hade ju Cairns, inte det vassaste, men jag hade Cairns DKM 2A heter den. Jag har den i mitt museum hemma fortfarande. Den var ju det finaste instrument som man kunde få. Den hade ju bästa optiken och den bästa mekaniska precisionen. Och till det instrumentet så fanns också en mängd precisionsverktyg då. För det gäller ju inte bara att mäta rätt, det gäller att kunna definiera mätpunkter på ett säkert sätt. Så att man, och det var ju allting i Cairns verktygslåda, det var ju precisionsgrejer. Och sen hade vi ju dessutom, vid den tiden så kunde man få laser. Vi hade ett instrument som var speciellt för att man kunde då få en laserpunkt projicerad genom okularet så att man fick hårkorset projicerat i laserpunktens mitt. På det sättet kunde vi sätta ut också väldigt, väldigt noggrant. Och det var ett bra hjälpmedel. Särskilt när man jobbar där i trånga utrymmen och ett himla liv med svetsare och skärmaskiner och det banka och slog ut. Man kunde ju inte prata, men med hjälp av det här så kunde vi få utsättningen. Det fungerade väldigt, väldigt smidigt med hög precision.
Och det var alltså hela utgångspunkten, om jag har förstått det rätt, var att du hade fyra fästen, alltså fyra trefötter som blev fäste i botten. Mm. Och sen satte du i pass, alltså de här mätpassbitarna som låste fast i dem. Mm. Och sen tog du dina C. Johanssons passbitar och så la du ut dem så att du var nästan framme, och så hade du mikrometer sista biten.
Ja, exakt.
Och då fick du en längd, och sen hade du ju sex längder i det här bilitriangelnätet. Och sen mätte du alla vinklarna.
Exakt. Så att det var ju ett triangelnät med hög precision där, med sidor runt 2,5-3 meter. Och de mätte vi ju då, det var ju fyra stycken punkter och det mätte vi då kors och tvärs med alla vinklar och alla längder där. Sen utjämnade vi det då. Och den utjämningen, den gjorde vi med Lantmäteriets program för utjämning av triangelnät. Och så fick man ju ett standardavvikelse där så att, som låg på klart på hundradels millimeter. Det var inga problem. Det var som att mäta som vanligt så att säga. Och man hade bara flyttat decimalkomma till millimeterna. Så man kände sig ganska trygg med de utgångspunkterna. Och sen i det nätet så använde vi avskärning för att mäta själva mätobjekten då. Att, när de svetsade, och där kunde vi då se hur de rörde sig och hur de skulle svetsa. Och vi lärde oss det mycket tillsammans med svetsarna. Hur man skulle justera in de här detaljerna då genom att värma på ena eller andra sidan och så vidare. Och samtidigt som man värmde så krympte materialet. Så att vi lärde oss rätt bra där hur rostfritt rör sig när man svetsar. Och det är ju mycket det handlar om också, att få ett samarbete med själva arbetarna där. I det här fallet var det svetsare. Det kan ju i andra fall vara snickare eller murare eller vad som helst. Mm. Att man utvecklar ett samarbete med inbördes beundran.
När du gjorde avskärningarna, hade du två instrument eller flyttade du instrumentet mellan de här låggranna?
Nej, jag hade ju... Ja, det var lite olika. Oftast så hade jag bara ett instrument och så flyttade jag ju. Men ibland så hade vi ju två instrument. Du vet, man kunde ju inte mer än... Alltså, när man hade svetsat in någonting där så fick du det svalna och allting. Och så det tog ju ett par timmar innan allting svalna. Och så mätte man och så fick man se vad det blev då. Och sen kunde det ju bli att man var alldeles snett ute där och... Då fick man ju ibland till och med ta upp svetsen och göra om alltihopa från början. Men ja. I de flesta fall då så kunde vi tala om då nästa dag till alla svetsarna. Ja, du ska värma sig och så där och sen ska du värma sig och så där. Och sen så justerar de allting genom att värma och kyla. Och sen mätte vi om igen då. Till slut så hade vi ju ett resultat som var fantastiskt.
Och allting vevade i princip för hand på Ådnes dörrar med beräkningsblanketter.
Avskärningarna körde jag manuellt med veven, ja, på kontoret på kvällarna.
Hur fäster man, alltså om man ännu mer detaljer, alltså de här trefötterna, tvångscentreringen, var det ner i liksom betonggolvet eller hur var de fästa, eller stod de på stativ?
Nej, de satt, vi var ju inne i reaktortanken här, och det fanns faktiskt väldigt bra strategiskt. Det fanns ett nödkylsystem som skulle etableras, och det var ju, då var det ju studsar där, alltså stosar, jag säger studsar, som inte användes då, förrän i sista skedet. Och på de använde vi ju som instrumentstativ. Och då gjorde vi ju bara tillfälliga stativhållare där, så att säga, på de stosarna. Och då hade vi bra utsikt över alla andra som skulle monteras. För det var ju många de här, vet du, de var ju, ska vi se hur många var de? Det var ju hundratals som skulle justeras in, och såna här drivdonsrör. Och de drivdonsrören, de skulle ju vara så exakta, för att du vet, när man uppifrån sen så ska ju bränslet ner i de här tankarna, va? Och då är det vatten i allting där, och då ska det ju passa precis, de ska ju bara glida ner där, vet du, i de här, så att, och den här traversen som kommer med de här bränslestavarna då, det skulle passa perfekt. Och det var ju därför det var så noga.
Och alltså det var ju inte precis så att ni liksom satte upp tejper, utan vad hade ni som alltså era bakobjekt? Det var liksom inte en mättejp, utan det var något annat ni hade.
Nej, det är en måltavla. Den är alltså som en vanlig måltavla. Men den sitter ju på en rundstav, kan man säga, då, som glider ner i, som passar precis. Det var inget glapp där. Mm. Utan det var, så den glider ju ner. Det är ju, nu talar vi om maskindelar. Jag tänker det, maskindelar i en motor, eller kolvar i vad som helst, va, i en motor. Mm. Det ska ju alltså bara glida. Va? Ja. Och vi talar om sådana. Och ytjämnheten i de här grejerna var ju enormt fina. Va? Så det var ju ingen bondsmide. Precis.
Ja. Men var det inte så att det slog körslag också? Istället? Alltså där man idag sätter en tejp, där tog det bara ett litet fint körslag för att...
Ja, nej, men så var det ju. Alltså, de här, nu går vi upp i reaktorhallen då, till exempel. Och då, där hade vi stora metallskydd, ja, stora, en kvadratdecimeter ungefär. Och i den så slog vi körnslag med en vanlig körnare då. Och sen så mätte vi mot det där. Och sen så stansade vi in koordinaterna sen i den här plåten, så att alla kunde se vilka koordinater som gällde för den punkten.
Det var ju smart.
Ja, där stod instansade i plattan.
Ja. Men sen, om jag förstår det rätt, så det nätet som ni hade i botten, det la ni upp i reaktor, alltså ni flyttade ut i reaktorhallen.
Ja, eller tvärtom kan man säga. Ja. Alltså man mätte ihop det här. Men det här nere där vi jobbade med 100 millimeter, det var ju fast. Ja. Och sen så flyttade vi upp det i hallen där, med genom tanken. Va? Mm. Och vad ska man säga? Det utjämnades ju det också i en sammanhang, så att säga. Även om vi betraktade ju systemet där nere som lokalt system, och sen så där uppe det var ju ett annat system. Men inbördes så stämde de ju på bråkdelar av millimeter. Så att det var inga problem. Men där uppe i hallen så jobbade vi med en noggrannhet av plus minus en halv millimeter ungefär. Det var tillräckligt där uppe.
Och sen lokalt så la du ut nya nät där uppe med mikrometerstickmåtten, om jag har förstått det rätt, eller de passbitarna, om det behövdes en lokal.
Om det behövdes, ja. Absolut. Och det är ett exempel på det där. Det var ju när de skulle göra nödkylsystemet, och då sitter det ju i reaktor tanken där. Alltså i själva kåpan där. Och det var också hög precision på de dyserna, att de skulle spruta rätt ner på härden då, på varje dysa för sig där. Det var väldigt hög precision. Då la vi ett nytt nät där uppe, alltså lokalt nät i den, i locket så att säga.
Det var det inte någon då på 90-talet så var det inte någon som ringde där och frågade om du hade kvar protokollen på det där?
Alltså, det var Oskarshamn. Det var roligt. Ja, det var en kille som ringde just det. Han hade varit och jobbat där för att de skulle göra någon mätning då i samband med något underhåll eller något sånt där. Och då fanns det protokoll på inspektionsrör. Och där, de protokollen då hade han hittat. Och så ringde han mig. Han jobbade med våra Sion här då och mätte där nere. Och så ringde han. Kan du tänka dig, sa han. Jag har hittat dokument nere i Oskarshamn. Det är en kille som har samma namn som dig, sa han. Som har jobbat där nere med och gjort med ett protokoll på inspektionsrören. Är du säker på att det är en annan gubbe? Det var faktiskt jag. Ja, men herregud, det är ju länge sedan, sa han. Ja. Tiden går.
Och så tanken kom och ni ställde den på plats och det... Du får ju nästan berätta om de här andra som skulle försöka mäta också, för det var inte bara du som mätte, det var ju några andra gubbar som försökte sig på låt där också med
de här långa
ståltrådarna och oljor och vad de höll på med.
Hoppas att du
förelämpar någon.
Nej, men det var ju en väldigt hög person på Asiatom. Asiatom, det var ju forskningscentret. Det låg i Studsvik uppe på ostkusten där. Han var där nere speciellt för att kontrollera den här montaget. Han hade ju monterat upp ett koordinatsystem i stålbalkar uppe i reaktortanken. Uppe där uppe då. Och sen så hade han hängt ner ståltråd och sänkt ner dem i olja i små rör då, så att det inte skulle rotera och så där. Sen skulle han mäta där nere med mikrometerstick mot då, i förhållande till de här ståltrådarna som hängde där och vajade. Och han var väl lite misstänksam mot våra geodetiska metoder. Så det tog någon vecka innan han fattade att här ligger jag nog risigt till. Och sen monterade de ner allt det där och metoderna då i fortsatta kärnkraftverk, det var ju VIAC-metoden. Det var ju den metod som vi hade utvecklat i Ringhals. Och den användes sen då i Oskarshamn som sagt, i tvåan där. Sen i Barsebäck 1 och 2 och sen Forsmark 1, 2, 3 och sen i Olkiluoto i Finland. Och, ja, det var så man byggde kärnkraftverk i Sverige. Det var med VIAC-metoden.
Här är främst. En sak som inför det här som vi resonerade lite om, som vi faktiskt har lika mycket bäring idag som det hade den gången, det var ju att du fick ju mått från Japan och du utgick ifrån det. Vad hade ni gjort om det inte hade stämt? Och då sa du något som jag tyckte var viktigt att betona även för alla som håller på idag. Och vad var det du sa till mig?
Ja, det var det här att ha en dokumentation så att man inte kan bli slagen på fingrarna i mätmetoder eller någonting så där. Att dokumentationen var ju väldigt, väldigt viktig. Och där gjorde vi ju kompendium kan man säga för varje mättillfälle. Snyggt och prydligt med samma teknik. Det var ju att man beskrev då bakgrund och allting och mätmetoder och sen så blev det ju en statistisk standardavvikelse på bara en av de här mätpunkterna vi hade gjort. Så det hade ingen kunnat slätta oss på fingrarna när det gäller precision där. Vi hade allt dokumenterat och dokumentationen den var ju väldigt, väldigt viktig som sagt. Och sen att man hade undertecknat den och även att där de här cheferna på ASEA som i detta fall var, också undertecknade och verifierade våra mätprotokoll. Så att ingen hade slagit oss på fingrarna där. Och då, jag har ju varit med om tillfällen, det har varit så. Till exempel när vi monterade, vad säger vi? För att jag blev nästan monteringschef där uppe på Ombola. Kartongpappersfabriken där. Det var ju 1974 kommer jag ihåg. Jag har många minnen från det där. Så att det var då jag... Ja, det var då min fru tog ut skilsmässa. Och jag var ju aldrig hemma. Jag pendlar ju mellan England och Umeå. Ja, det var ju mellan Manchester och Newcastle. I Manchester gjorde de alla de här valsarna. I Newcastle gjorde de Vira-partiet. Och sen skulle allting monteras i Obbola. Och jag kom ju dit för att det var problem med montaget. Ingenting stämde ju. Och det visade sig ju att de hade ju i England då. Ingenting var ju rätt. Så när de svetsade så hade allting bridit sig och det blev fel allting. Så att, det blev att jag fick åka till England och kontrollera att allting var rätt innan de levererade till Sverige. Och det var ju samma sak där, att ha protokoll på allt man gjorde och att man kunde stå för alla merkostnader som det blev då. För det blev ju rätt mycket kostnader för tillverkarna. För att jag skulle komma dit och mäta och tala om vad de skulle ändra och allt sånt där. Det var inte bara att skicka iväg grejerna. Och, det var en kul tid faktiskt. Det är de här gubbarna som i Obbola där. Det var ju högsta cheferna. Jag var med där. Vi hade ju mycket roligt på många sätt. Jag fick ju till exempel flyga i privatplan ibland och sådär. Och en rolig grej, för att det var ju då som min fru hade tagit ut skilsmässa för att jag aldrig var hemma. Och då hade jag bestämt mig för att jag skulle sluta på Viak för att det blev för mycket resor och det tog för mycket på familjen. Så att jag hade sagt upp mig också då. Fick jag anställning på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och det första jag skulle lära mig det var ju att om datorer. Och när jag fick anställning där så sa jag åt chefen att jag kan inget om datorer. Jag kan bara programmera kalkylatorer. Ja, det är ingen som kan, sa han. Men är det någon som kan lära sig så är det du, sa han. Ja, tack så. Det var roligt. Och så började jag med att gå kurser. Och det här är en rolig historia faktiskt. Jag har tidigare lyssnat på det. Jag var på en kurs i databashantering i Solna. Och databashantering på den tiden, det var ganska... Ja, det här var 1974. 75 var det. Och då gick jag en kurs där uppe en vecka. Sen ringde telefon. De hade lyckats hitta mig där uppe. Det fanns inga mobiltelefoner på den tiden. Och det var från Obbola. Från den där kartongpappersfabriken där och så sa de att nu har vi försökt sätta igång maskinen men det funkar inte. Nähä. Så du måste komma upp. Ja men det går inte så jag är inte anställd på Viak längre. Ja, du får 3000 spänn om du kommer upp hit ikväll och så hjälper du oss i natt med det här och sen så du får det cashen även sådant. Ja det kunde man inte, 3000 kronor då, det var ju väldigt mycket pengar, det var ju en halv månadslön. Mm. Så jag tog planet på kvällen upp till Obbola och där mötte jag upp då de hade fixat mätinstrument. Jag hade talat om vad jag behövde för någonting. Sen så justerade vi mätte upp och justerade. Det var ett lager som var helt enkelt filmonterat där. Det var lätt att hitta. Och sen så gick vi ut på krogen och åt lite grann på natten där och sen så tog jag första planet hem på morgonen. Med 3000 spänn på fickan där. Jag var ju lite rödögd när jag kom till plugget. Och så var jag ju sömnig, vet du. Så jag hade ju svårt att hålla ögonen öppna. Alltså, på kafferasten där så var någon som frågade mig, vad fan gjorde du igår kväll? Jag var i Umeå och gick på krogen sent på kvällen. Så jag, sen så det blev lite sent. Så jag tog det är du inte klok så? Ja. Nej, men... Det var bara en rolig historia.
En i mängd. Det finns ju en annan rätt kul grej som du har berättat. Angående en viss båt på Götaverken. Fast du har väl egentligen fortfarande inte gjort den där, va?
mitt kontrollerade fuskjobb. Ska jag ta den historien också?
Ja, det tycker jag. Det får vi bjuda.
Nej, men det var ju, jag jobbade i Ringhals på den tiden. Nej, Barsebäck var det. Och jag var ju ganska upptagen där. Men min chef, han visste ju det att jag löste de flesta problem som dök upp. Och han sa att det har kommit in en båt som har gått på grund. Det är en rysk båt och de behöver justeras. De har ju tydligen skadat propelleraxeln och vad det var för någonting. Och nu ska de montera den då. Och de behöver en precisionsmätning. Ja, så det är inga problem. Men så kommer det upp ikväll då. Men du får ju se till att jag har verktyg. För att jag kan inte... Jag behöver... Har inga verktyg här nere. Och då, bland annat så ingick det en autokollimationsspegel. Autokollimationsspegel, det är en helt enkelt en spegel som ligger parallellt mot en slipad yta på själva foten på den här spegeln. Så att man ser sin egen spegelbild när man tittar i den. Och om du tittar i den med en Cairn DKM2 då, så ser du ju spegelbilden av ditt hårkors. Och då kan du ju justera vinkeln där otroligt hög precision. Så när jag kom dit så sa jag att jag har du spegeln? Nej, jag har ingen spegel. Herregud, då kan vi ju inte göra jobbet. Så jag, den här spegeln skulle jag montera på svänghjulet inne i båten. Och sen skulle jag titta på, i den spegeln där bak, där propelleraxeln satt infäst i skäddan. Och om man... Jag kan nog fixa en spegel, sa hon. Ja, men gör det då, säger jag. Så kom han tillbaks. Du, jag har Elsas make-up-spegel. Tror du att den går bra? Elsas make-up-spegel. Så jag får titta på den. Ja. Så höll han den emot det här svänghjulet. Så såg jag mig själv som om jag hade varit på Liseberg i spegelhuset där. Ja, okej, så jag ska mäta det här. Så sen så ska jag göra ett protokoll. Sen får du skriva under, så jag. Men det funkade nog för att den där spegeln då, så fick han ju vrida den, vet du, en grad i stöten. Det tog ju lång tid att mäta den där. Och så mätte jag ett stort antal mätningar där och så tog jag medelvärde på alltihopa. Och det, jag mätte några gånger och det, jag blev ganska övertygad om att det här blir inte så tokigt ändå. Va? För att spegeln, det tog jag ut mot andra när man vrider och vänder på allt det här. Så att jag gjorde protokollen och sen så åt den satte sig i sjön och den försvann. Sen hörde jag aldrig någonting mer.
Nej, lite, du är kreativt.
Ja, men ja, det är ju kontrollerat fusk på något sätt. Alltså, ja. Men, det leder väl tanken till att det inte alltid är de bästa verktygen som gör jobbet. Utan det är ju hur man använder verktygen. Det är ju det som är grejen.
För det tänker jag ju ofta på att alltså då som jag är väldigt, väldigt tacksam mot dig för. Du lärde mig att tänka.
Det är det jag har. Det var jag som lärde dig.
Ja. Alltså, inom mätningsteknik. Du lärde ju faktiskt mig hur man ska tänka. Jag har så ofantligt mycket lytta av det.
Ja, men det var ju roligt att höra. Jag tackar dig så mycket. Men det finns ju de som säger att jag lärde många att inte tänka. Då förstår ja, du kanske vad jag menar.
Ja, då flyttar vi oss framåt några år. Och nu ja. Börjar ju, om man säger slutet på 70-talet, nu börjar de här miliräknarna som var programmerbara med magnetremser och lite annat komma. Och även mätinstrumenten har ju utvecklats nu och börjar få lite interface, alltså de börjar bli lite halvdigitala. Ja, det börjar hända saker nu.
Det var nog lite senare det. 75 började jag ju på stadsbyggnadskontoret och då fick jag ju, där hade de då ritmaskiner ifrån Kongsberg, stora tunga pjäser lite, som man laddade då med hålremsa. Och så hade de köpt en bokskalkylator som heter Wang 2200. Om ni inte vet vad det är för någonting så googla gärna på den. Wang 2200. Och då upptäckte jag ju till min förvåning att jag kunde programmera. Det var inte så svårt alls. Den var ju ett programspråk som heter Basic på den tiden, det kanske ni kommer ihåg. Och den här kallas för Wang Basic. Och all logik och allt sånt här, det fanns ju det där. Så att då blev jag ju betagen i det här med att programmera. Och jag kunde ju då skrota många av de här, du vet, de hade ju gjort system, ja, om vi säger så här, det fanns ett företag i Göteborg som heter iData, Industridata. Och då hade flickorna på stadsbyggnadskontoret, då flickor som stansade hålremser som var ingångsdata till beräkningar. Och sen så skickar man ju säckarvis med hålremser till iData. Och så på morgonen därefter så kom resultatet i form av nya hålremser som man stoppar in i en maskin som skriver ut det här resultatet upp på papper. Och jag tyckte det där är ju löjligt. Alltså, vad fasen håller ni på med här? Så jag såg det praktiskt idiotiska i detta. Varför gör vi inte beräkningarna här? Så vi har ju kapacitet. Ja, skrattade de åt mig. Och det var ju de tyckte jag var dum i huvudet till att börja med. Ja, i alla fall så lyckades jag ju programmera de datorer vi hade där till att göra jobbet. Och man behövde inte åka till Industridata med allting, utan man kunde göra det hemma på skrivbordet. Och med stansflickorna blev utan arbete. Det var inte så kul i och för sig. Men det utvecklades i att de köpte ju CAD-system från USA. Från ett företag som heter Computer Vision. Googla gärna på det också. Och det var ju system som var framtagen för att framförallt för att konstruera elektroniska kretsar så här. Sen hade man utvecklat det här också till mekanisk konstruktion inom bilindustrin. Och då var det väl min chef, han var ju helt galen. Han sa ju där, det här kan vi nog göra om till kartsystem. Så att då skulle vi börja med digitala kartor 1975, 76, 77. Datorerna var lite stora på den tiden. Lagringskapaciteten var ju ganska begränsad. En diskdrive till exempel, där man lagrade 300 megabyte. 300 megabyte. Det kostade ungefär 500 000 kronor. Och då kunde man i och för sig byta diskar i den. Och sen så lagrade vi allting på magnettejp. Och så la vi ner magnettejpen i plåtskåp i arkivet istället för kartor. Och så trodde de att man skulle kunna använda de här magnettejpen sen någon gång för att göra digitala kartor i framtiden. Mm. Nåväl, det var en himla lärorik tid för mig. Alltså. Jag fick ju då lära mig att programmera i Fortran. Fortran, det var ju det basic tekniska språket som var utvecklat av IBM på 50-talet. Och den här maskinen när de var programmerade i Fortran, och så fick jag gå kurser i England, och det var en kille som från Indien då som heter Biko Shah, en rolig kille som lärde mig att tänka rätt i det här och att bygga databaser, och tillsammans med 5000 andra programmerare som höll på där. Där lärde jag mig väldigt mycket. Computer Vision finns ju inte längre, men mina kunskaper i programmering i stor skala, det lärde jag mig där. Och sen då så tyckte jag inte det var roligt kommunalt längre. Utan jag fick jobb på BIAC igen då, som utvecklingschef för att utveckla digital kodframställning. Och det var ju då vi satte givar på de här autograferna. Vi tittar på vad en autograf är för någonting. Så tittar på till exempel Vilt A7 eller Vilt A8. Mekaniska instrument som man använder för att mäta i flygbilder. Och mekaniskt rita kartor med hjälp av ett ritbord och med blyertsstift i och sådär. Men då satte vi ju givare, elektroniska givare på de här instrumenten. Och kopplade CAD-system till dem direkt. Och så vevade vi kartorna direkt in i kartsystemet. I rätt koordinatsystem direkt. Och den mjukvaran, den tog jag fram tillsammans med två genier från Tekniska högskolan. från lantmäteriutbildningen där. Nu kommer jag inte ihåg namnet, jag måste tänka namnet. Men de två killarna tillsammans med mig, vi gjorde ju mjukvara för att möjliggöra det här. Och 1985 så presenterade jag den mjukvaran här i Montreux i Schweiz. Och det var det första gången någon hade talat om digital kartframställning direkt från flygbilder in i CAD-systemet. Och det föredraget, tack vare det föredraget så sitter jag här i Schweiz. Det var då jag träffade Susanne. Och vi blev lite småförälskade varandra på den vägen ner.
Ja, det är ju logga vägen.
Ja, det är det ju. Men de 8,5 åren på stadsbyggnadskontoret har fått lära mig att programmera. Samtidigt, under den tiden, så studerade jag ju numerisk analys på universitetet i Göteborg. Och så studerade jag mikrodatorteknik på Chalmers. Sen tog jag skepparexamen också. Och sen så var jag lärare på vuxengymnasiet för att få ekonomin att gå ihop lite grann. Så jag var ganska upptagen, även som kommunalanställd. Och efter de 8,5 åren så har jag fått en jättefin pension från stadsbyggnadskontoret. Den kommunala pensionen. Jag fick 273 kronor i månaden. Nu pension.
Men du fick kunskaper också. För det ledde ju fram till något. För vad har vi vevat oss fram till i tid nu ungefär?
Ja, nu är vi ju då. I slutet på, ja, vi är ju mitten på 1985. Och det roliga var ju då att då hade jag ju också programmerat HP-datorer, kalkylatorerna då. Ja. Och det roliga då, det var ju att Geotronics, de hade ju börjat utveckla mätinstrument som integrerat då, kallades det också på totalstationer. Det var ju första totalstationen tror jag som finns, det är ju Geometer 400-systemet. Och då ville man ju bygga in program där. Man hade ju redan byggt in möjligheten att lagra vinklar och längder. Och då hade man ju tagit hjälp av ett källarföretag i Stockholm som heter Micronic. Och de hade tagit fram en datainsamlingsutrustning som kunde samla data. Men då kom ju, han heter Roger Höglund, den här killen som var med, som var chef för utvecklingen där. Han är pensionerad också nu. Som parentes ska jag säga att han har sagt till mig att det är tack vare mig då som Trimble har utvecklats så bra. Det var ju rätt roligt att höra i och för sig, men jag tror att vi har en liten kugg i det. Men hur som helst, så han hade ju den idén att varför inte skulle vi kunna bygga in dina program i våra datorer. Och då hade de ju, de programmerade deras datorer i ett HP-liknande språk. Och det passade ju rätt bra med vad jag hade gjort då. Så då la jag in mina program i deras totalstation, Geometer 400. Och de där programmen de hade ju ett nummer då, jag kommer inte ihåg vad väglinjeprogrammet hette eller fristation och allt sånt där. Men alla
30 linjer var det, riggade klockan.
Ja, det var det väglinjer det tror jag. Ja, de hade ju nummer med programmen och alla de här gjorde ju sitt. Det fanns både inskärning och avskärning och det fanns i väglinjeprogram och det fanns mycket där. Och där fick jag ju, gjorde jag mina första slantar som jag då 1986 var det jag tröttnade på Viac. För det var, de bara stal pengar utan jag tyckte jag hade dålig lön i förhållande till det jobb jag la ner. Och sen hade jag ju då fått en liten grundplåt av Geotronics där. Och så hade jag då hittat Scion Organizer 1986. Och då en dag så la jag ett papper på min chefsbord och sa att jag säger upp mig. Han kom in och bara, i helsike, vad är det du säger? Du kan inte säga upp det. Jag säger, jo, jag säger upp mig med omedelbart. Och så ville han ha en motivering. Jag sa att jag känner mig inte riktigt uppskattad här. Så jag tror att jag gör bättre igen. Ja, man, ja, och så vidare. Ja, då kan du gå nu, sa han. Jaha. Ja, du behöver inte stanna en dag till, sa han. Nej, okej. Okay. Packade jag och gick. Ja. Så det var inga fallskärmar. Ja. Men jag hade ju en egen fallskärm i skallen då. Ja. Och det var ju Scion Organizer som jag hade fastnat för. Och upptäckte jag att den kunde man...
Du får nästan berätta lite. Jag har ju haft, du har ju kört Organizer, Jonathan.
Ja, om det är Zion så jag känner igen den. Det är som en liten, hur ska man beskriva den? Kanske 25-30 cm lång och så som 15 cm bred. Och två rader hade den, har jag för mig. Och så hade man, fick man komma ihåg alla programmen som du nämnde.
Ja. Nej, men jag hittade ju den i en tidskrift. I en teknisk tidskrift någonstans. Så hittade jag ju vem som importerade dem där, och de fanns ute i Kungsten i Göteborg. Va? Jag stack ju dit och där hittade jag en kille som hette Peter Gissander. Om Gissander är ett bekant namn så ska jag inte svara om varför, men jag kan säga att det var brorsan, det var inte han. Ja. Okej, okay, då vet ni inte vem Gissander var då.
Nej, vi är för unga.
Det får bli en cliffhanger. Men ja. det var hans brorsa. Och
men var Psyon, alltså så det var som en, vad ska man kalla en handdator, så det var egentligen programvaran du gjorde och så själva apparaten var en någon annan som utvecklat eller sålde?
Ja.
Okay. Psyon, det var en engelsk grej. Om du kommer ihåg 80-talet så fanns det något som hette att man skulle ha kalender och allting och göra tidplaner för sin verksamhet. Det var ju 80-talsgrejen där, du vet, med Janne Carlsen och allt det här. Att
man skulle file och fax skulle man ha.
Exakt. Och det här var den var utvecklad för att vara en file och fax digital sådan. Så det fanns basprogram var det i den för adress och sånt här. Ja, du vet ju precis vad jag talade om där, Fredrik. Ja. Det fanns en databas, en ganska hyfsad sådan, med bra verktyg. Och så fanns det ett högnivåspråk som heter OPL, Organizer Programming Language. Och Peter Gissander, han sa det, ja, det här är nya grejer, så jag vet inte vad man ska hålla till här. Men du kan väl ta hem och titta på vad det är för någonting. Jag fick en kartong, vet du, med alla möjliga grejer och tillbehör. Och sen fick jag se det här, men herrejävlar, det är precis det här jag vill ha, det är precis det här jag behöver. Och du vet, den känslan då, det var så det kittlade hela kroppen. Va? Och det första jag gjorde, det var ett program för att mäta spjutkast. Därför att Viac hade då fått ett uppdrag att mäta spjutkast på Europamästerskap på Slottsskogsvallen i Göteborg. Va? Och då sa jag att det där kan vi nog lösa smidigt. Och jag gjorde ett program i den här Zion Organizer. Och det första jag gjorde, det var ett spjutkastprogram. Där jag la in alla parametrar, du vet, för diameter på ringen och allt sånt här. Och sen så, du vet, så hade vi en kille som satt där och mätte då, va? Och sen så knappade in det på Zion. Och sen så fick man ju resultatet direkt. Va? Och så såg ut med det på tavlan. Och det där gick ju jättebra, vet du. Ända tills det var en bulgar där, vet du, som jag tror han, eller Rumänien, i alla fall, han kastade rekord i nationsrekord över 80 meter någonting, va. Och där kom den på ett bra tag efter, vet du. Men vad fan, det måste ju kontrollmätas med band. Och då började de klia sig i huvudet, men hur ska vi hitta nedslaget nu? Det var ju ett tag sedan. Inga problem, säger jag. Vi bara sätter ut det i en nedslag så hittar ni det. Du vet, jag hade ju utsatt ett dator och allting lagligt. Ja, va? Så att det var bara att titta. Jaha, det var ju torvan och de mätte och det stämde. 80,04 var det. Det var mitt första jobb med Zion Organizer.
Jag har manualen till...
Ja.
Digitaliserad. Ja.
Det kom in i manualen där också.
Där är den. Mätning av kastgren.
Ja. Det var det första programmet jag gjorde i Zion Organizer. Och det satt jag och programmerade hem. Vi hade bara tittat på hur vi skulle ställa upp och allt sånt där. Och så satt jag och gjorde programmet när vi åkte hem i en bil.
Tryckvis. Det var...
Exakt. Och den programmeringstekniken i OPL där, den var ju helt outstanding. Man hade ju allt man behövde i funktioner. Jag saknade ingenting. Och när man skulle ner på mikrodatornivå, alltså bits och bytes. Mm. Det blev vi tvungna till när Geotronics ville ha interface till sina gamla system som hade ett helt unikt kommunikationsprogram som de hade snickrat själva ihop. Va? Och vi kunde alltså programmera, det var Hasse och jag i Geotronics snickrade ihop det programmet. Det var bara det att vi behövde ju också utveckla en hårdvara till det. Ja. Och där kommer en kille som heter Fredrik Sommerville in. För det var ett företag som vi anlitade. Kommer du ihåg vad det hette, det företag, att göra de här kretsarna?
Det hette, Audiosonic hette de sen. Men det var,
sen, ja.
Det var Håkan Alfredsson ja. Som hade det där. Han gjorde ju kretskorten åt.
Han gjorde kretskorten, ja.
och jag jobbade ju hos honom. Ja. Han kom till mig och sa, du, jag har gjort kretskort här till en snubbe innan och vi ska göra några fler interfacer. Jag behöver någon som kan löda kablar, kan inte du åka dit?
Ja. Du vet, de här interfacerna annars till Cyan Organizing, det var ju standardinterface RS-232 då. Ja. Och det var ju ganska enkelt och Joakim, en grabb där, han gjorde ju kablarna då. Lödde ihop kablarna med de här interfacerna då. Och det var ju standard så att säga. Ja. Det var ju bara att programmera sen hastighet och antal bitar hit och dit och checkbitar och allting. Det var ju basic. Det hade jag ju lärt mig lite på tidigare. Men det här interfacet, det var jag inte människa till att klara av på egen hand. Så det fick vi ju lösa på det här sättet. Att Geotronics, det var ju väldigt hemligt också allt de gjorde på Geotronics. Ja. Så att jag fick ju skriva på ett papper att jag fick inte röja några hemligheter i det här sen. Så att, och på de interfacen, Fredrik, så gjorde jag enormt mycket pengar. Alltså. Ja. Du vet att alla som hade de här gamla instrumenten, Geodemeter 100-serien, 130, och sen Geodemeter 200 som man satte på på bildinstrumenten och allt det.
140.
De blev ju intelligenta helt plötsligt med hjälp av Cyan. Och då är vi i slutet på 90-talet här nu, det riktigt började rulla igång. Alltså det rullade igång, det 990 ska jag säga, då rullade det igång ordentligt för mig. Alltså det blev en så otrolig efterfrågan efter de här prylarna, alltså det är helt otroligt.
Och den finns fortfarande på YouTube, så finns det ju en rulle där med en kille som sitter med en saj och var Igelstabbo då?
Ja, Igelstabbo, den har jag lagt ut på eran. Ja. Ja, den är rolig. Den är så god tycker jag, för han beskriver det här på ett så underbart sätt. Alltså, ja. Det var på 90-talet, jag tror 95 eller något sånt där. Och han säger till reportern, och här har jag allt, här har jag bron, här har jag alla program. Och så säger den här journalisten, i den lilla?
Ja, i den lilla.
Ja. Ja, säger han, och så klippar det ihop den.
Verkligen hoppas att backup-batteriet var friskt bara när han drog ut den.
Det var inga fara, för att vi programmerade ju, för de som ville så programmerade vi ju EEPROM. Programmen låg ju i EEPROM. Och sen så fanns det tre olika typer av packar. Ja. Det fanns ju EEPROM och de gick ju inte att förstöra. Det var ju omöjligt. Va?
Ja.
Och sen hade du ju så hade du de här RAM-packarna som behövde batteri. Och de var ju luriga. De var jätteluriga. Och sen fanns det flashpackarna som kom sen. Då. Och de var ju säkrare.
Jag tittar ju i listan här. Alltså, jag tror den finns manualen på din hemsida. Mm. Någonstans både till workabouten. Men det är ju en imponerande lista program. Alltså, punktregg, polär utsättning, polär inmätning, editera jobbfiler, rectangular setout, jag har den engelska manualen, rectangular measurement, two-point resection, angular resection, free station. Ja, det fanns ju avvägning, det fanns rubbet. Väglinjeprogrammet, det var fullständig 3D-väglinje med sektioner och tunnel och 3D-tunnel. Och jag kan säga att den som inte har sett en sån här liten Cyan, när man har mätt och så tryck på sektionering och så står det vänta en stund och det kunde vara halva natten. Och sen står den och sprutar ritningar ur sig på en A0-plotter.
Ja, just det gör den. Ja, det var lite imponerande faktiskt.
Ja.
Men de där programmen utvecklades ju i reella situationer. Jag kan ju ta till ett exempel. Och det var ju när det var Skanska som fick ett uppdrag. Det var ju när tunnelbanan skulle sprängas ut i Skarpnäck uppe i Stockholm. Och där hade de hamnat i en situation där man skulle, det skulle mynna ut i en station. Samtidigt så var det var en vertikal linje där och en klotoid i samma, på samma ställe. Va? Tänk dig det, en breddökning, en klotoid och vertikalkurva. Det är mycket där. Va?
Ja.
Och då frågar han mig, du, klarar vi det här? Ja, jag får nog göra lite justering i programmet, så, men jag kommer upp. Och sen så fixar jag det här och sen så får vi kolla att det blir rätt. Va? För de hade ju någon kontroll. Så jag satt och programmerade en hel dag där uppe. Och fick till det där. Va? Så att, det var nog ingen annan som klarade av de situationerna vad jag vet. Alltså. Då på den tiden i alla fall.
Ja, men det var ju det som var fördelen med den där, att man hade ju hela utvecklingsmiljön i burken. Ja, så man skrev ju klart programmet. Mm. Alltså när man hade löst i den burken, då var programmet färdigt för kunden.
Då var det färdigt. Jajamän. Ja, det var ju det. Och sen så var det ju bara att kontrollera. Det var, man var ju tvungen också att ha check på att man gjorde rätt. Det hände ju, det fanns ju buggar även i min värld. Men det gällde ju att inte få ut dem, sprida dem. Ja. Det gällde ju att man testade dem på några få som jobbade med det. Och det där är exemplet, det har ju hur många exempel som helst där jag var ute, tog hand om ett problem, fixade, programmerade. Det tog inte mer än en dag och sen så var man hemma och så brände man en ny version när man kom hem. Men sen var det distributionen.
Ja, det var inte att leka med.
Det fanns inget internet på den tiden. Så att det var ju att skicka e-prommar.
Ja, jösses vad e-prommar vi skickade. Och man skulle ha tillbaka allihopa.
Ja, visst. Jo då, ja, det var mycket med det där. Ja, det var roligt. Men mycket av det här kan man faktiskt se på min hemsida. Jag har ju mycket av utvecklingen där på viken.se.
Ja.
Man kan se också nyhetsblad och historier och sånt där. Så att, videos och allt möjligt. Så historien finns ju där.
Ja. Och det var ju verkligen så. Man fick väl Olof Axelsson på burk.
Ja, och det är väl det kanske som jag fick ju mycket kritik på den tiden och just det där att nu behöver inte folk lära sig någonting utan nu kan han bara liksom ringa Vike Data och så gör de ett program och så löser vi problemet.
Det tycker jag ju är mjukvara när det är som bäst att en bra mjukvara ska ju alltid svara på en fråga i verkligheten. Alltså det är ett problem. Och sen så ska ju livet bli lättare. Det finns ju tyvärr gånger när mjukvaror faktiskt gör det motsatta. Men en bra mjukvara, då får man en god feeling i magen när man jobbar med den. Och livet blir lättare och man förstår att den som har gjort mjukvaran förstod vilka problem som jag har i min vardag.
Jo, men det var ju så det utvecklades. Jag är ju ingen programmerare eller datautvecklare eller på något sätt mer än det jag lärde mig under tiden. Men jag hade ju mitt basic erfarenhet från mätning och jag visste ju vad det handlade om. Och det är klart att mycket hade jag ju där. Och det var ju det man uppskattade så ofta. Man behövde inte göra några komplicerade systembeskrivningar eller någonting. Utan det gäller bara att man tittar på problemet. Och så gjorde man en lösning. Det behövdes inga mellanhänder.
Nej. Alltså det är ju... Vi pratar så mycket om agil utveckling idag. Det på den. Men liksom agilare än att man har en person som kan domänen. Som vet vad frågorna är. Mm. Som har ett vettigt svar på frågan. Och kan programmera det på samma gång.
Mm.
Det är det agilaste som finns.
Men Det jag också lite imponeras över när det gäller den tekniken då. Vi hade ju det finns ingen datorkapacitet. Men när vi jobbar med en handdator som den första hade ju 8 kilobyte internminne. Och sen fick vi ju upp till 32 kilobyte internminne och då tyckte vi att himlen hade öppnat sig. Och de största datapackarna vi hade för att lagra data, det var ju 2 megabyte.
Ja, organizer var på 0,9 megahertz klockfrekvens.
Exakt. Ja, och
workabouten var 9 och sen hotade de upp den till 27. Och då och tar man generation 2 som var workabout, det gick ju 14 dagar på 2 A-batterier.
Exakt. Ja, och det var ju också en fördel, va? Men nej, det var ju så vi fick många jobb ute i djungeln, alltså i Afrika och sånt här, när de gav sig ut. De hade ju ingen elektricitet. Men Scion Organizer, eller jag, särskilt då Scion Workabout, var ju väldigt batterisnål. Och gick ju på vanliga A-batterier.
Ja, det är en fantastisk, fantastisk utveckling. Det som jag framförallt kommer ihåg av att jobba med den mjukvaran var att från att man fick idén till att man hade något som fungerade så gick det ganska fort.
Ja, det gick jättefort. Kan vi bara se på vad vi justerade på den tiden. Ja. Även anpassade, man tar det här med GPS när den kom här. Vi var ju absolut först i Sverige med riktig realtid GPS som funkade riktigt realtid. Och det var ju början på 2000-talet. Nej, det var lite tidigare, 99 eller 98.
Ja.
När Björn Ågård hade fixat korrektioner med, vad hette den radiokanalen, radiostationen i Göteborg?
Ja.
Han skickade korrektioner.
Över FN.
Vad hette företaget? Det var ett som sände musik och samtidigt så kunde de leverera då korrektioner ifrån Lantmäteriet och vi kunde ju prestera centimeter noggrannhet i GPS långt innan folk fattade att det fanns.
Ja.
Och det var ju många konflikter där, bland annat Göteborgs stad då, som hade hållit på i åratal med det där.
Och så de la ut ett eget nät.
Ja, och vi blev portförbjudna hos dem bara för att vi hade en lösning. Och jag vet, deras utsättare ringde mig en dag. Vi måste sätta ut en gräns här och vi har ju inte mätet ifrån. Ja, men jag kan komma ut och hjälpa. Så jag har en GPS. Berätta inte det för chef. Ja, vi kan fortsätta länge här och berätta historien.
Det var ganska tidigt. Det var en smålänning. Han skickade oss en bild en gång. Han hade byggt en hel väg. Då hade han tagit och satt ett 360-prisma. Jag tror han körde Leica 1100.
Jaha.
Så han satt ett 360-prisma på skopan.
Ja, just det.
Och så hade han gett grävmaskinisten sajonen in i skopan. Och så bara lagt in vägliljen. Och sagt, du när det står noll där så är det rätt gräv.
Exakt, ja. Det var väl en av de första... vad ska man säga, guidningssystem, grävmaskinsguidningssystemet som jobbade tredimensionellt med väglinjen. Det var långt slutet på 90-talet, tror jag.
Ja, visst. Ja, det var himla fylligt. Ja, det har varit roligt på vägen och det är fortfarande roligt. Alltså, det händer massa grejer i branschen till höger och vänster.
Ja, jag håller med. Ja, jag undrar vad som hade hänt om Nokia och Symbian hade fått leva vidare.
Ja, du.
Jag var ju på ett naturhistoriska museet här i Göteborg, eller här i Basel i veckan. Och där visade de utvecklingen utav teknisk utveckling inom alla år. Och sen ser man då precis den utvecklingen jag varit med på slutet. Och då så skriver de att den första... mobiltelefonen med digitala, med lite, alltså Nokia någonting då, med tangentbord och grejer.
Ja, det hade du sån.
Jag hade sådana och jag har den kvar fortfarande.
Ja.
Och sen skrev de det att men Microsoft tog död på Nokias utveckling. Och sen så kom iPhone då, några år senare. Ja. Och då kände jag igen mig. Ja. Då kände jag igen mig. Ja, jag var med om det. Jag är en av dem.
Nej, alltså det var ju olyckligt så att där operativet så att säga försvann, och då försvann ju språket.
De gjorde ju om namnet på språket, men de använde ju samma tre bokstäver.
Ja.
Organized Programming Language. Open Programming Language. Och det kan man hitta på nätet fortfarande. Det finns en hel del.
Det blev en 32-bitars variant. De släppte ju en. Mm. Och det var ruskigt tidigt. Det måste ju varit då 2002-2003 som heter Netpad.
Exakt.
Som ju egentligen är det som många kör idag med tablet. Men det var lite för tidigt. Det var ett par grejer som saknades i den för att den skulle varit riktigt användbar. Men
den där var vi med och utvecklade hos Scion. Och vi la ju mycket tyngd på att den skulle vara stryktålig.
Ja.
Och att den skulle vara robust. Det var ju det vi ville.
Ja.
Och sen hade ju min mjukvara. Den tanken var ju att man skulle kunna använda med tummen. Så hade jag med tre tangenter och tummen. Det var gas och broms och så var det stopp. Och så kunde man ju då gå och bläddra i programmen. Alltså, det var en dröm. Alltså, men som sagt, den kom snett där. Och Microsoft förstörde hela skiten där. Men det är en annan historia.
Ja.
Ja, vad ska jag säga? Det känns som, man kan ju fortsätta, men det känns som ett bra första.
Ursäkta mig, jag har säkert snackat en himla massa drabbel här.
Men nej, alltså jag tycker faktiskt att det har hängt ihop ganska väl hela vägen.
Ja, okej.
Okay. Jag kan se en bra tråd igenom det.
Ja, det är gott. Nej, men vi kan väl säga så också. Kan vi väl...
Supertack, SO.
Det låter bra. Tack så jättemycket. Det var väldigt roligt att få lyssna på det här samtalet.
Tack, SO. Ha det bra. Hej.